Det är en nutida gärning att skriva om kvinnors historia för att inte glömma vad vi har bakom oss. Så säger Katarina Wenstam. I P4 Extra, gästen, berättar författaren och varför hon vill skildra kvinnor som levde i skräcken av Jack the Ripper, seriemördarens svenska offer, och om de gamla kärleksbreven hon plockar fram för att få hjärtat att bulta. Jag heter Henrik Jonsson, din för alltid. Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
Det är det.
Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan ju inte se dig.
Du har ingen aning om hur jag ser ut.
Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av fyra fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något utav en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju enkefru annars. Och följer med honom till London på en studieresa.
Men letar du? Jag läste att du har kartotek med bilder.
Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga. Ja, Olgas bok. Den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur. Och det är förhistorien som vi får reda på. Men är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
Men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att ja, men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa. Och de ligger med väldigt varmt av hjärtat. Och jag tycker att de har levt, även om de inte har gjort det.
Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna. Och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så. Eller så där. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå och att det också är väldigt mycket systerskap, ska jag säga. De hjälper varandra mycket.
Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad ett systerskap, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
Jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så, liksom, så har de kanske, då faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det. För att det måste man.
Mm. Och när man läser om ska vi säga dåtidens misär till som där till stor del så känner man ju också vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva sekelskiftesmorden och berätta om liksom, den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar, att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den, som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam, och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
Ja, det gör vi.
Ja. Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wenstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
Ja, det är nog när jag läste Tordeven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller är det kanske hon som var tänkt det före
ja,
mig?
Precis. Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
Ja,
av att
det
du måste
jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena, det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då besiktigad som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om. Så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser en rad som din närvaro
ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Allwich. Så mycket kan vi säga.
Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Alltså, Katarina, vad har du hittat om? Formuleringar, det är smäktande.
Ja,
men alltså,
så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt, morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte sådana här kärleksbrev, skrivs inte längre.
Nej,
känns
men alltså,
det
jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-sajt. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden, för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln, ut i den digitala eten, till så att man kan ha kvar det där.
Och när du säger spara, är det då print utskrivna
nej,
på papper?
Nej, det finns ju en fil i min dator, ja. Så då bygger det på att den inte kraschar, så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har, och man inte tröttnar på varandra, men man ifrågasätter vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket, går du då tillbaka och läser?
Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat, och man tänker så hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev faktiskt.
Vad tror du det är som går förlorat?
Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev, både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så, så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
ja,
till din
precis.
Daniel?
Det får du nästan fråga min Daniel. Men, nej, men, vi bor ju inte ihop, och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag, som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan man säga. Den har pågått i 16 år.
Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
Ja.
Det var mycket idéer vi får.
Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket, Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.